Podcast, vad fan sa jag där? Jag sa fel innan också när jag skulle säga det här. Podcast.
Ja, podcast. Helt klart.
Nu förstör det här. Antagligen har vi hört en fin trudelutt här. Den har Mårten skrivit.
Kanske har ni hört det, för det ska, än så länge har vi lagt in det. Det kommer jag efter inspelning.
Ja, jag har tänkt begejsa så jag kunde inte säga podcast. Välkomna i alla fall till avsnitt nummer 10. En milstolpe i svensk innebandyhistoria.
Ja, ett litet steg för Bubb podcast, ett stort steg för innebandymänskligheten.
Inte fan trodde vi att det skulle bli 10 avsnitt när vi spelade in första i alla fall, kan jag säga.
Nej, jag tror inte någon varken trodde eller hoppades på det.
Nej. Och det här som, nu har vi haft så pass hög frekvens i inspelningar, i alla fall i våran värld. Folk kanske tycker att man borde spela jätteofta, men vi har inte så mycket att säga. Nej. Eller det har vi ju nu när jag sitter här. Kanske mellan högt och lågt. Men
vi famlar mycket efter halmstrån.
Ja. Och sen så hördes vi av i morse och sa att nu ska vi spela in i eftermiddag. Och då hade vi inte en aning om vad vi skulle prata om.
Vi har förstått att det pågår ett slutspel i alla fall.
Ja, det kan man ju se tillbaka. Sen tog jag en tv-match igår med. Så att då, det kan man alltid på något sätt falla tillbaka lite på. Så la jag ut en förfrågan på Twitter och svarade Anton Jonsson på den. Och sa att JAS ska ni prata om. Han är inte klok. Nej. Vi kan ju inte ett skit om JAS.
Nej, vi visste knappt, som sagt, som du sa. Vi visste inte om det var flyget eller innebandy.
Nej.
Är det en turnering eller vad är det? Vad går det så?
Ett tag på riktigt när det kom, eller jag vet inte när man myntade begreppet, men först fattade jag inte vad det stod för, men det var det många år sedan.
HJ20 fanns ju förut i en sån här grej. Ja. Men det kanske fanns JAS på högre nivå ändå, för jag var inte på nivån riktigt.
Nej, jag läser en hel del det som skrivs om, men jag hinner ju inte se några matcher, därför är det väldigt svårt att uttala sig om. Jag vet att Örebro vann till exempel nu.
Ja, det är ungefär mer än vad jag vet.
Jag vet att han golfsorokillen spelade.
Ja, nu börjar det samla på oss.
Jag har aldrig sett honom, det här bilden, det är du som har sagt någon gång att han spelade.
Ja, jag undrar om han tränar med, har han fortfarande där? Kane, han har ju Lillo nu också. Det borde inte kunna funka. De är ju rivaler.
Känns jättekonstigt.
Ja, jag vet.
Men det är ändå att säga om jag säger att jag tycker det är jäkligt kul. Vi brukar ju inte direkt hylla innebandymagasinet så många gånger.
Nej, jag har inte hänt. Jo, någon gång. Kanske.
Ja, nu vi ska inte på något sätt vara orättvisa mot dem. För att jag tycker det är kul att de skriver väldigt mycket om JAS. Och det är väldigt kul att det ändå, alltså hela konceptet, allting, det känns som att det har fått ett ganska stort uppsving mot när man själv var där. Nu var jag i och för sig där Hedenhös ungefär, men ändå det är kul att få ett uppsving, det är det jag säger helt enkelt.
Jag tror det är ganska viktigt också att de i den åldern redan då förstår att det här, att det är på riktigt liksom, att det innebär att det går till att de tar det seriöst och så kommer, blir det chans till RIG och sådana grejer.
Örebro spelade man, hörde jag. Nu helt plötsligt har jag hur mycket kunskap som helst sen jag.
Var det Örebro som spelade man?
Nej, det vet jag faktiskt inte. Något lag spelade man i alla fall i JAS där.
Och man?
Ja. Kanske. Borde vara Örebro. Pinsamt dåligt påläst där vi på JAS. Men det kan vi ju
Det är lite poängen alltså. Ja. Eller? Nej.
Ja, men det vi kom in på egentligen, skitsamma vilket lag det var, men man och juniorserien, Mårten.
Det här är inte vi som tagit upp det första hand, utan det var en krönika av Stefan Edberg, Inmanagasinus, där han nämnde det här och talade lite om man-man-spel junioråldern. Jag tror ju att det är väldigt utvecklande att spela man-man, och det var väl lite hans poäng också. Det här att hela tiden få möta nya utmaningar, både defensivt och offensivt. Så för spelarutvecklingens skull så tror jag det är helt fantastiskt spelarna.
Det svåra blir den här fasen nu då, när man går över, för att det finns ju inget seniorlag som spelar in om att man, så någonstans måste de ju fasas ur man.
Ja, nej, Kalmarsund spelar ju fortfarande man när de inte lyckas hantera sin zon. Vilket de aldrig gör. Så de går faktiskt spelar faktiskt man-man i Allsvenskan. Eller man-man på centralback eller skitsamma. Det finns inte många i alla fall.
Nej.
Och det blir ett problem. Men det känns ändå som ett senare problem. Det känns som att många mer skulle kunna ta till sig det. Att använda sig av man-man-spel på junioråldern. Och då även, jag förstår inte varför man inte använder det mer på träning. Även för seniorlag.
Precis, att man kanske nyttjar för att få in det som ett träningsmoment. Ja. Alltså man får vara väldigt kreativ och det bygger mycket på fart.
Ja, precis.
Man, att lösa det. Alltså,
man spelar ju ofta 3-3 och sådana grejer. 4-4, men 4-4 är ju ett moment som här kommer i matchspel, så det är inte så konstigt. Men där vill man ju åt dem just de bitarna, för därför är det väldigt konstigt. Att man inte då ibland bara tar någon träning och kör man-man istället på fem man, så får du fortfarande en viss struktur i spelet. Och får de här bitarna. Och sen är det väldigt skönt med ombytet också. Det känns som man ska kunna jobba lite med det.
Så lite man-man på träning har ni då allihopa?
Ja, det blir lika bra som mig och Danne.
Kan vi sitta och vara bittra i den podcast 10 år senare. På tal om bittra, det är ju en jury som utser årets spelare. Jag bara försökte göra någon typ av övergång.
Lite sån här hip-hip-övergångarna. Eller hip-hip.
Skitsam. Årets spelare dunkar ju på tätt här nu på innebandy.se att de nominerar folk. Jag fastnar lite vid den här juryn som... jag har ingenting emot personerna som är med där egentligen. Men jag funderar lite på hur det går till när de nominerar. Rent praktiskt. Skickar man in en lista var och en. Att Mikael Fast som är med i den här juryn till exempel. Skickar in att det här är mina kandidater till årets spelare. Jag skickar vara in en lista. Det här är mina kandidater till årets spelare. Och så vidare. Och sen så kollar man så här. Kim Nilsson. 7 röster. Okej, då får du vara med. Och så vidare. Eller, har man ett möte de här personerna och snackar ihop sig? Eller hur gör man egentligen?
Ja.
Det ska du svara på nu.
Det är precis som man gör. Nej, jag vet inte. Men de kommer ju upp med motivering efteråt. Men i och för sig, jag gissar att de inte röstar så himla spretigt. Men de måste ju ändå vara överens om motiveringen slut.
Ja.
Så tänk om någon tycker att han var sämst i år av alla. Jag förstår inte om han är. Då måste han ens vaka med motiveringen. Det måste vara ju fullständigt hemskt.
Ja. Ja, det var bara grejer som slår mig att jag har ingen aning. Men än en gång, upplys oss gärna.
Jag tänkte på en annan grej också. Att det där måste ju vara kvotering för språkarnas hemskaste syn typ. Är det någon kvinna med i den?
I juryn?
Det kan vara en kanske.
Nej, kolla. Kurt är med som dam.
Och han är inte kvinna.
Nej.
Det finns en eller noll. Det är ju också väldigt märkligt. Det är också en liten övergång. För hur många dam, alltså tjejer finns som tränar i SSL dam? Nu återigen här. Men av
det... Frågar
dem,
du mig det?
Eller? Ja, det här ska du ha svar på.
Ja, det är 4 är det.
Jag tror inte det är... Jag har inte sett någon på de 10 matcher jag sett till exempel.
Nej.
Jag har inte hört någonting om det. Det tycker jag är väldigt konstigt. För de tränare jag har sett är ju mycket så här gamla föreningsmänniskor känns som ibland. Så man undrar lite, varför har de mer kunskap än de damer som har slutat?
Det var bra att du tog upp den frågan. För det leder oss om inte annat. Vi har ju absolut ingen svar på det. Men det är ju svårt att få tag i tränare generellt sett. Det är svårt att värva överhuvudtaget där. Eftersom man inte har den här plånboken att värva med. Som man behöver. Alltså, i andra, det kan vara lättare om man kan erbjuda något väldigt lukrativt givetvis. Nu såg jag att Niklas Nordén som på något sätt blev Sveriges hetaste tränare helt plötsligt. Jag läste en intervju, lät det som att det var massa lag som hade hört av sig, men det var ju Växjö och något mer och sen Helsingborg som hade valt. Skitsamma, inget ont om honom överhuvudtaget. Men han gick till Växjö med motkravet att han skulle få jobba med det heltid. Vilket jag tycker är underbart.
Ja.
Att man kan ställa det kravet och att man får igenom det också.
Nu säger en del om Växjö också, tycker jag det är enormt uppfriskande det de håller på med. Är det David Jansson på
han är heltid.
Finns det?
Det är 100% belagt, för de gick ju ut med en annons.
Hur ser det ut med Jäderlund och de här?
Ingen aning om det är heltid fullt så, men
det kan inte vara så jättemånga i alla fall.
Nej, Brottman är väl heltid eller? Vad säger du, Brottman?
Ja, han kan ju ha tjänstledigt helt klart.
Ja, alltså pendlar i det. Ja. Nu sitter vi bara och spekulerar kring det, men det viktiga i alla fall är att det, för att kunna göra ett prov och kunna utveckla sporten behöver vi fler heltidstränare helt enkelt. Det är ett måste. Och det ska föregå, det ska komma före att spela med heltid egentligen. För att man ska kunna ge dem så bra förutsättningar som möjligt, tycker jag.
Mm, jag håller absolut med. Ja.
Och på tal om tränare då, så det är Niklas Olén till Växjö, och precis nu vart du, det har väl varit klart en mindre tid, alltså alla vet att om det, men Karnestam vill ha till Varberg då, som gick ut med att de ville ja, nu ska det röras om i grytan, lät det som lite där, att det ska, jag kan citera lite fel nu, men att inte peta på detaljer längre, utan att man ska göra någonting mer annorlunda helt enkelt i Varberg. Och man har haft ett, man har ju varit föregångsfigurer länge i, med sitt spel i Varberg på, i mångt och mycket. Men nu, den eran är ju slut på de spelarna. De finns ju inte kvar i princip.
Det är lite intressant sagt. För det var ju de som kom med den riktigt höga högervridningen. Och var, först vad jag vet i alla fall. AIK körde en liknande fast åt Vätta.
Ja, den var ju inte på samma sätt. Var
nej, inte. Alltså inte på det sättet. Eftersom alla i princip spelar lite åt det hållet Varberg började med. Så de var ju först med det.
Mm.
Och sen kom de in via elittränarutbildningen och sådär. Så det har ju dominerat något fruktansvärt. Jag raljerade lite och där för ett tag sedan om att det finns verkligen inget lag som ens försöker en vänstervridning. Och det, vänster och höger är två riktningar. Det är inte så att det ena är en bättre riktning än den andra, kan jag tycka.
Nej, egentligen så borde det alltid vara situation som passat vem som har bollen ändå laget.
Ja, precis. Alltså det är jävligt konstigt att många lag inte ens har en möjlighet att vrida åt ett annat håll. Alltså det är två håll. Alla kan vrida åt ett håll. Ingen kan vrida åt andra. Hur gick det till?
Mm.
Jo, det gick till så för att Varberg spelade så och gjorde det väldigt bra.
Mm.
Nu ska de alltså byta spel, säger Karnerstam. Utan att vi vet vad det ska bli då. Undrar om någon kan göra samma resa igen
liksom. Någon form av pressspel, alltså, som de flesta brukar vilja när de tar över, så är det ju att man ska göra en offensiv förändring, att det ska liksom gå, ja, det ska bli attraktivt att titta på Varberg.
Men är det ett pressspel, så är det ju faktiskt enormt uppfriskande om det är det han menar med ett offensivt spel.
För
det har ju du och jag pratat väldigt mycket om.
Mm.
För det är ju allena rådan i det här innebandylandet att ett offensivt spel handlar om vad gör vi med boll i uppspelsfas. Inte hur vi ska vinna boll för att så snabbt för att alltså återröra den.
Jag kommer inte ihåg om vi har pratat om det här eller om vi har sagt det i podcast. Men det här är lite Barca-tänket att när man torskar bollen någonstans, om vad är vi plan att vinna tillbaka så snabbt som möjligt hela tiden. Att bara hela tiden bygga på, ha idéer på olika brytpunkter på olika ställen i, som är lite situationsanpassat, som man tänker sig att man ska ändå veta vad händer när den ena går på den andra och så vidare.
Precis, och det är det som är, nu sticker jag ut hakan på så att jag vet någonting som ingen annan vet. Jag tror att det är det som är hela hemligheten med Barcelona, för att just det försvarsspelet tvingar ju fram att spelarna ska lösa de här situationerna hela tiden. Det blir lite som det här med att möta man på träning. Får du möta ett pressspel som är så pass bra, så kommer det utvecklas något enormt som spelare, för att du måste lära dig att ta ut de situationerna på sekundsbasis. Istället har vi som nu, där ena laget backar hem och inte har någon ambition att ta bollen. Och då ligger pressen på att göra någonting på det laget som har bollen. Och så ska de börja snurra runt lite.
Mm.
Och på något sätt så finns det inget fokus på att det defensiva laget ska vinna bollen.
Nej. Vi fick ju mycket skit för det i Linköping, kommer jag ihåg.
Ja.
För att vi spelade fruktansvärt tråkigt och just det att vi var väldigt tråkiga med bollen. Vi hade ju som gameplan ibland att till exempel mot Storvreta var det ju uppenbar gameplan att när Storvretas första vän var inne och vi hade bollen, så skulle vi lira en minut i egen zon och sen gå och byta. Och så för att de fick gå och byta helt enkelt. Att vi vill inte ha deras första vän boll, och om de stannade på plan så skulle det innebära att de spelade extremt långa byten till slut, och då skulle de andra inte komma in i matchen. Det var, alltså, det var inte allt givetvis, men det var en del av vår gameplan. Och hade man då haft ett spel, eller hade de haft ett spel som byggde på att sätta högre press på oss, då hade vi misslyckats kopiöst.
Ja, och det är ju där som de ledande lagen måste ta nästa steg, och det är därför det blir så himla skevt när alla sitter och pratar om det här att vi måste spela offensiva spel med boll, och då handlar det, då blir det att folk står och snurrar med varandra och vill ha bollen, för att det är det som är offensivt för alla. De har inte en tanke på hur vinner vi tillbaka boll. Mm. Och det ser man ju hela tiden, alltså pressspelet i SSL är inte bra generellt sett.
Nej.
Om det ens existerar, vissa lag kör ju inte ens med det.
Vi pratade ju lite om övergångarna, alltså tränarövergångarna, men det har ju skett lite spelarövergångar också, bland annat Kaspar Schmocker, kanske uttalas, ingen aning, Schmockan. Så han för ett par år sedan bland annat här i Linköping på Jösses, hörde ni där? Hoppas det gick in, det var alltså din hund som andades. Han, en grattis Pixbo säger bara till en värme först. Jag tyckte han var riktigt, riktigt bra när jag såg en Linköping. Jag såg flera matcher här och var väldigt imponerad över honom. Riktigt bra skott och en väldigt konstruktiv back tycker jag.
Jag hade varken hört talas om honom eller om värvningen, och det såg jag som ett sundhetstecken. För då har jag på något sätt inte hunnit se allt om innebandy i alla fall, så det var skönt.
Ja, och sen en annan värvning också som jag vill ta upp ändå. Det är stort grattis till OB Oilers som har värvat Fredrik Danebrandt från Linköping.
Kanske inte har fått så stort genomslag i innebandy i Sverige.
Nej. Stort grattis även till den mest korkade pressreleasen i svensk innebandyhistoria.
Så det kanske var tur att det inte varit så stort genomslag i innebandy i Sverige.
Tommy Karlsson, sportchef i OB. Man släpper inte en värvningsbomb 1 april.
Ja, det är helt fantastiskt. Det är så synd om Danebrandt också.
Vi uppskattar Danebrandt oerhört mycket som både som innebandyspelare men som person är han ju helt underbar. Som tränare är det ju inte att ha en bättre spelare.
Nej, och OB Oilers är alltså Fredrik Danebrands moderklubb, så det är en stor övergång för honom själv personligen. Plus att det är en väldigt stor övergång för OB då, som har ambition att ta sig upp i SSL och får hem ändå den lagets store son, får man väl säga.
Ja.
Och det blir fullständigt pannkaka av det. För ingen förstår ju någonting.
Jag har varit osäker när jag läste det på nätet. Men ja. Jag måste nämna det här, jag vet inte varför. Men Tommy Karlsson i OB är ju så fruktansvärt lik Tommy Montén. Hockeytränaren, för att jag är jordstränare och tränar Timrå.
Jag har ingen respons på det.
Nej, så är det bara. Från OB Oilers till semifinal spel i svenska superligan. 2-1 matcher till Storvreta över Dalen och 2-1 matcher för Falun över Pixbo. Om vi börjar lite med Storvreta mot Dalen, så måste vi nästan ta upp en incident först.
Ja, på något sätt så blir det alltså ganska mycket med Storvreta än så.
Jo, det har det ju varit uppenbarligen.
Vi har lyckats prata lite incidenter där.
Det som hände nu senast, om någon har missat det, så kommer den redogöra sig från Mårten Palmefors exakt nu.
Oj. Nej, men det var ju matchen avgjord. Joakim Olsson kliver in i handlingarna med en handuppför. Genom att sätta upp sin armbåge, eller var det klubbknopp, i munnen på Thomas Holmgren framför mål. Där bollen inte riktigt befann sig.
Blodvite.
Blodvite. Han var lite förvånad där, Thomas.
Ja, det skulle jag ha med dig. Vilken tugga knopp.
Ja, jag har ju fortfarande inte riktigt sett den här situationen med Stenberg och armbåge mot Rudd.
Nej.
Men jag har väldigt svårt att se att den är värre än den här.
Mm. Om man säger så här, det var en olyckshändelse, om man ska säga så.
Det var det ju inte.
Kan det vara?
Nej.
Nej,
kan inte.
Okej. Okay. Nu kommer det här, för att vi han har ju fått en anmälan av Dalen i efterhand. Vi har inte riktigt fattat det här, hur anmälningarna går till fortfarande.
Nej, jag antar, utan att veta mer, att Dalen väntade in en anmälan från domarna. Så känns det ju, för anmälan kom ju inte efter 2-3 dagar.
Jag fattar som att Dalen har anmält det hela.
Dalen har anmält det nu, ja.
Ja.
Men det tog ju ett tag.
Ja.
Och då antar jag, för de vill ju inte gå in och göra en anmälan. För man, det finns ju ändå en liten hederskodex som är jävligt liten mellan föreningarna. Man vill ju inte gå in och säga, plocka bort en spelare, för det ser ju ganska dumt ut.
Ja.
I den här situationen är det ganska uppenbart. Så jag tror ju att Dalen gick och väntade på att domarna skulle anmäla den här situationen. För så har det ju hänt med Johannes Larsson till exempel.
Mm.
Men de gör ju inte det. Så då får ju Dalen gå in.
Men den juridiska nämnden anser inte att det är självklart att den kommer stängas av.
Sannolikt är det inte.
Nej.
Så jag för mig att
det är sannolikt. Då hade han blivit avstängd.
Ja, han har varit avstängd under utredningen.
Ja. Om man nu blir avstängd, trots allt, var det ett rimligt straff då om man tar tittar mot andra som har skett?
Alltså det finns så, blir så oerhört många dimensioner. Du får tänka på att den här Stenberg-grejen, där Stenberg får 5 matcher då, till att börja med. Och då, som sagt, det är bättre, du har sett båda. Men...
överklagat till 3, ska vi säga. Eller...
ja, men det är det som är min poäng. Ja. Ska juridiska nämnden då gå efter vad de har gett för straff? Eller ska de sätta nivån utifrån vad riksidrottsnämnden har gett för straff?
Du tänker så.
Det blir ju en helt omöjlig situation.
Mm.
För om de vet ju inte exakt hur riksidrott... de har ju läst motiveringen som vi andra har gjort.
Mm.
Så de kan inte gå in och känna, men så här hade nog riksidrottsnämnden gjort. Utan de måste ju gå efter vad de tänker. Och de tyckte det var 5 matcher för Stenberg.
Ja, och då, jag tycker att det borde vara mer på det här stället.
Ja, det tycker jag också.
Om man ser till vad... ja.
Vet du vad nästa roliga situation blir? Att nu blir ju Joakim Olsson inte avstängd under utredning. Så då kommer ju inte den här matchen räknas in.
Nej.
Så då, om man blir avstängd nu, då kan de inte räkna av den matchen. Så om de, för det är ju liksom, fortfarande samma förseelse, så ska det vara lika många matcher oavsett där de kommer fram till. Så då, blir det ju, då skulle han kunna missa finalen på grund av det. För att han inte blir avstängd den här matchen.
Så måste ha 2 matcher nu.
Ja, precis. Mm. Men att de räknar av den eftersom han har ju varit avstängd.
Mm.
Alltså det här kommer bli snurrigt, det gillar vi.
Jag tänkte på det här förut, att man skulle vilja bjuda in någonting, någon person som kan något om det här. Det är inte du och jag tänker på då, utan typ Johan Råsbrink är från Linköping. Kan vi få hit honom till din gamla lägenhet här?
Jag kan spela in honom via länk.
Ja, vi har så många frågor som vi inte vet någonting om här. Han borde ju veta. Det är trots allt Sveriges bästa domare.
Ja, det tycker nog inte Mattias Larsson kanske.
Nej, han är den enda som inte tycker.
Han är ensam.
Ja, förutom Joakim Olsson-incidenten så vill jag bara även ta upp att Storvetan numera inte släcker när vi mår.
Ja, enligt rapporter. Rapporter direkt till podcast.
Det är fantastiskt. Vilken jävla makt vi har alltså. De gjorde ju trots allt det. Någonstans så rann det över det som släckte till ändå efter ett par mål.
Ja, men det kan ju ha varit en blackout på han som...
ja, att
han...
jag släcker mig igen. Då jävlar ska jag säga. Då ska jag skicka in en anmälan någonstans. Jag vet inte vart, men det kommer komma en.
Ja.
Ja, men det var ju spännande. Har de hört det här, tror du?
Någon har jag hört.
Kan ha någonting kanske med det att göra?
Nej, nu ska vi se. Det blir inte alls.
Jag tycker det här är glad för det egentligen. Jag egentligen bryr mig inte överhuvudtaget om det. Jag tyckte bara var intressant.
Ja, det är spännande.
Ja, vad tror du då om Storvetelagen? Går det till 5 matcher?
Ja, egentligen finns det väl ingen som inte talar om att Dalen har ju varit riktigt bra hemma hela vägen. Och Storvreta har ju som sagt fortfarande inte gjort någon bra bortamatch i hela slutspelet, så... det finns väl en del som talar för det.
Men de är jäkligt bra, för det är så ofta.
Ja, så nej, men de kommer ju säkert ta det här. Men de kanske får vänta lite.
Mm. Och så har vi en annan semifinal också.
Just det.
Mm-hmm.
Falun, Pixbo, Falun.
Mm. Har inte sett de andra matcherna, man ska väl. Jag såg dem på tv igår, de har inte sett de andra.
Nej, jag har bara läst en del om det.
Sett lite mål här gjort och...
precis. Jag var tvungen att kolla in Falens boxplay.
Mm. Vad tycker du om det?
Ja, jag är besviken.
Och då är du väldigt diplomatisk, eller?
Ja, väldigt diplomatisk. De som sagt, nu hade de inte ens ett boxplay. Nej. De har ju alltså 25% avklarade boxplay i... nu var det ju lite skevt där, så de släppte in några mål i samma femman.
Vad är det du inte gillar med deras boxplay?
Att det är det sämsta sätt.
Det är bara det, inga annat.
Nej, alltså de spelar Den här gången tror jag de hade två olika uppställningar på två olika boxarna. Så mycket hade de kommit fram till. För det ena spelade fortfarande en diamant. Och alltså det finns inget fel på att stå i en diamantuppställning i vissa situationer. Så det, jag är inte emot diamanter, jag är inte rasist mot diamanter, inte så. Men de står i en diamant oavsett vad som händer. Och ja, då får man problem. Så det ena stod med diamanten, den andra var den 2-2 och sen kör de på det liksom. Så får du bära eller brista. Och just nu brister det ju ganska jävla stenhårt.
Mm.
Jag bara när jag är inne på det så måste jag ändå, för att inte bara vara negativ, så vart jag ju så däremot oerhört lycklig när jag såg Pixbos.
Själaglad?
Ja, jag satt och jublade lite för mig själv när jag såg Pixbos boxplay i tv-matchen. Alltså den borde skickas in till elittränarutbildningar. Och de som tycker att boxplay är ett spel för, så släng in fyra som springer mycket och köttar. Kolla in den boxen, försök förstå vad det är de gör och varför. Och så kommer ni se varför Falun skapar egentligen ett bra läge då på en omställning. Det var från...
Ska vi berätta vad de gör bra eller ska vi låta det...
Alltså det kommer inte hitta, men de tittar ju på vad Falun vill göra och sen tar de bort de alternativen, det är så mycket kan vi säga.
Men, vi kan säga att det är många writer inne på Falun.
Precis.
Det är ingen hemlighet i för sig, men...
Nej, men de löser den situationen. Nej, det var fantastiskt bra. Stor cred till David Jansson.
På tal om David Jansson. Han får ju ibland kritik både från... Jag ska inte säga att han får kritik för egna spelare, men att han är för smart för innebandy.
Mm, jag har hört det från flera håll nu.
Och... Många intervjuer och så, men han är ju väldigt vältalig och han har någonting gemensamt med dig också för övrigt.
Polisonger, det har jag inte längre. Nej, det är
polisonger, ja. Jo.
No, det är ju han är jättestora polisonger, jag har inte polisonger.
Det är ju det är mycket roligare än det här svaret jag kommer ge nu.
Okay.
Ni har båda skrivit 1,9 på högskoleprovet.
Är det så?
Ja.
Hur fan vet att han har gjort det?
Jag har ju såna här kunskaper som ingen annan har inom innebandy.
Istället för att skriva 1,9 på högskoleprovet så har du de kunskaperna.
Jag skulle inte ha skriva 0,1 när det skulle jag lite.
Jaha, nej, men då, fan vilken duktig kille.
Ja, och nu ser du så där glad ut igen. Ja, men i alla fall, han tog ju en timeout matchen mot Falun. Och det han sa om timeouten var väl, allting var väl egentligen klockrent kan man säga. Men han sa det. Han pratar mycket om att lugna ner och liksom att inte stressa upp sig. Men när han pratar så lät han som Kurt Olsson som precis hade dragit i sig en tomtesäck med amfetamin.
Ja, han såg...
helt extas.
Rödmosig var han också.
Och det blir lite som när en polis skriker åt någon att lugna ner sig. När han verkligen går fram och ställer sig en centimeter och bara skriker lugna ner dig!
Ja, men du då!
Och så ska ni ska ta det lugnt med boll. Det enda jag tänkte på var jävlar vad snabbt han pratar.
Alltså hade han skrivit ner det på en lapp och gett den till spelarna hade det varit det bästa timeout i tiden.
Gud vad... Så irrationellt på något sätt. Bara stå till och ut 15 post-it-lappar till...
Lite Tommy Svensson med Karin Boye-dikten.
Ja, nej men det verkar vara en rätt skön snubbe. Vi har ju gett Pixbo lite kritik för att de är lite för överkonstruktiva kan vi tycka. Och det leder oss lite galant vidare till några detaljer som vi snappade upp när vi såg. Nu såg vi den matchen på skilda håll ska jag säga, men vi lade märke till ungefär samma sak. Och det som kan vara lite intressant då. Pixbo kontrollerade, alltså första perioden framförallt så var det ju tyckte det var oerhört många lägen egentligen för Pixbo. Att de kunde ha gjort egentligen... Hade de haft lite bättre skärpa och lite mer beslutsamhet i vissa situationer. För det är just att de kan bli lite för omständiga fortfarande. Men de har ju helt klart hittat nyckeln till hur man... Nu kommer han att andas här igen.
Ja,
och han blänger också. Han är ju så stor. Har hittat nyckeln hur man ska skapa väldigt bra lägen mot ett uppställt Falun.
Precis. Alltså... Jag vet, nu mitt minne är ju så dåligt, men det kanske inte var precis så att de skapade jättemycket lägen, utan mer att man såg att oj, där hade de kunnat skapa mycket lägen.
Precis. Det har lite vad jag sa på koncept att de har kanske varit lite för omständiga, de kanske tappade bollen, kanske studsade till eller det hände oss någonting när man såg hela plan hur det såg ut så kunde man komma ut väldigt många väldigt klara målchanser.
Mm. Vi har ju som sagt inte sett matcherna innan men vi har ju läst om dem. Och då har vi förstått att Falun har i princip kontrat sönder Pixbo.
Mm.
Och då efter att ha sett tv-matchen så kan man inte förstå det på något annat sätt än att Pixbo har slagit bollen i fannen på dem i princip.
Ja, då spelar jag alltså, för er som inte har sett det här, alltså, oh, herregud, nu får jag snart sällskap i soffan här av 97 kilo hund.
Hej Pablo!
Åh, oh, herregud.
Vi tar en paus.
Jag kom av mig.
Ja, jag fattar inte. Jag märkte inget.
Det är en jävla drake till hundra. Alltså. Jag tror att det sista jag sa var någonting om att... Vad sa jag?
Alltså, du tänkte berätta lite om hur Falun spelade försvarsspel, tror jag.
Just det. De spelar ju med en icke-fungerande växelpress på forward. De går mer mindre upp när en... Eller, antingen är det så här att det är precis det här de vill. Eller antar jag, det måste ju vara så. Annars skulle de inte göra så, helt enkelt. De går upp med båda forwards, men de gör det inte växelvis. De stöter... På latin, bilateralt, säger man. Båda sidor.
Oj.
Jag vill bara mästra lite med herr David Jansson här nu. Han kanske inte kan latin nämligen.
Nej, men de... ibland i grunden ligger de lite och... Inte knappt växlar heller, men någon ligger lite högre. Men de alltid kryper de ju uppåt liksom, båda forwards. Som nästan alltid hamnar i bredd.
Och det gör ju att det blir en fantastisk, härlig ocean. Typ halva Dalarna att täcka för... Centern.
Ja, en inspirerande uppgift.
Men då har man löst det. För då flyttar vi upp en back där som hjälper till. Så vi spelar vi 1-2-2.
Ja, centern sjunker ner lite åt andra hållet beroende på vad det är. Det känns lite som att det går på feeling, men det finns säkert någon tanke.
Mm. Och om man inte tar sig förbi det här blocket som det blir då. Då det är då Falun verkligen lyckas med sin presspel. Sen gör de det här. Jag tycker att det här sker inte riktigt synkroniserat, utan det känns som att ups, yta, här springer jag upp lite så, att det känns inte som att det är, liksom, det är inte väl tajmat alla gånger, tycker inte jag när jag tittar på det.
Nej, men nej, sen finns ju alltid kvar att de första två matcherna verkar det ha funkat liksom, sitter vi och så vanligt på det sättet.
Mm.
De har fått sina kontringar, men det, man har ju svårt att ta bort känslan av att Prix måste gjort det fel.
De saknade ju några backar.
Ja, det är en del. Alltså, de lyckas ju pressa Pixbo även nu några gånger. Kvist slår en riktig av indianare, kommer jag ihåg, till exempel. Så det stundtals funkar det liksom. Det är ganska okonventionellt liksom.
Mm.
Men det ser inte så jävla vackert ut.
Det som händer för att kommer man mer eller mindre förbi mittzon på Falun, då får man ju i slutändan 2-1.
Ja.
Och det är inte 2-1 att det är ett halvdåligt 2-1, utan det blir 2-1 deluxe på något sätt.
Ja. Precis. Det är inget jättebra exempel, för jag för mig att det började som en spelvändning med det här när målet, när Julkunen diagonala bakåt till Malmström, det andra målet där.
Ja.
Är ju en sån yta som det känns som de borde kunna hitta hela tiden.
Mm. Eftersom att det blir en mer eller mindre libero kvar, och den tvingas ju sin tur ta lite jobbiga beslut med att gå på skärmanpassningar och så vidare.
Ja, och den centern som har sjunkit ner vill ju ändå fortfarande ligga kvar i mitten. Han vill ju inte ut och plocka Malmström där, för då är det fortfarande helt jävla tomt i mitten. Om det kommer en tredje gubbe där, så det blir väldigt många konstiga situationer.
Vi tar för givet att det är inte någon nyhet vi berättar för Bixbo här.
Nej.
Nej.
Men, fan, nu sagt, nu var så länge sedan vi har försökt mota undan Pablo här en kvart.
Ja.
Kommer vi knappt ihåg vad vi pratar om. Men det är lite intressant det med tränare. Som sagt, David Jansson är ju extremt taktiskt lagd, känns det som. Och det är lite därför vi har varit inne på det och kritiserat dem, att de blir jävligt överkonstruktiva. Det blir för mycket tänk.
Mm.
Där de inte behöver tänka. Däremot Falun känns det lite tvärtom. Men däremot, där har de ju... Alltså, de vinner ju matcher. De har väldigt många bra spelare. Men alltså, de har ett go och de har andra bitar.
Mm.
Och det känns verkligen som att det kommer från den tränarstaben att... Taktiskt är de inte lika finslipade, men de bidrar ju naturligtvis med något annat. Och då måste man väga de två grejerna.
Ja.
Och då är vi inne på det här igen med tränarbiten, att det är svårt att hitta tränare.
Ja.
Vi snackade lite om det här med Linköping, för de är ute och letar assisterande tränare nu.
Precis, de vill ha hjälp. Torbjörn Totte Jonsson har ju varit själv tränare, vilket är ju... Helt ohållbart givetvis.
Han gick ut och sa efter matchen och ser mot Dalen här att han hade tyckt var extremt jobbigt på slutet. Med den extra press som kom då. Han tyckte han hade hanterat det hyfsat under säsongen då. Men även då borde det ju nästan inte fungerat.
Ja, så jag ser det faktiskt att även om man är nästan heltidsanställd, att det är omöjligt att klara det själv. Att kunna vara med och ha bra koll på alla bitar och verkligen så. Nej,
framförallt för att ingen har koll på alla bitar. Och det blir det här Falun-Pixbo, att tränarna är bra på olika saker. Att du måste ha in någon som kan komplettera dig. Och där Linköping har ju haft det problemet då, antagligen.
Ja, och det gäller att dels hitta rätt person, och det gäller för en person som är där att ge möjligheter för en person som kommer in givetvis. De här.
Ja, nej, det optimala tror jag ändå är, för jag vet inte om jag någonsin kommer bli tränare innebandy, men jag tycker ändå jag inser att jag har vissa grejer man är bra på, vissa grejer andra som man vill ha in. Men det är inte, till början måste man ju inse vad man inte är bra på.
Ja.
Och det blir det första problemet, och så måste man försöka hitta någon som matchar de bitarna.
Som sagt, vi pratade om den bästa egenskapen hos en tränare, det är att ha en person som är väldigt god människokännare, som kan handplocka sin ledarstab väl. Det är man som bäst egentligen, tycker jag. Att kan man få personer som kan underlätta för en själv och det funkar bra, det är ju det mest optimala givetvis.
Ja, även människor känner det, att man känner sig själv och precis,
ja, absolut.
Åt båda hållen.
Ja, att det är en, och lyckas man med ett sånt koncept så att man får ett namn, då har man ju, alltså då kan man ju ställa krav sen när man ska vidare, att jag kan komma till er, men jag söker de här personerna runt mig. Det är ju svårt för dig och mig att komma in i en innebandysammanhang, om det så är division 2, division 1 eller SSL, och säga jag kan tänka mig att vara med, men då ska jag ha de här fyra namnen vi med.
Ja, och de ska ha betalt alltså.
Ja, precis. Det har jag själv av. Nej, men absolut. Och om det är svårt med vanliga tränare och om det är svårt med damtränare, assisterande tränare är ju ännu svårare.
Ja, om du inte kräver mindre av dem, men då blir det en väldigt skev situation också.
Ja.
Att de ska lägga ner mindre tid och så.
Ja.
Och det vet ju du själv att så blir du inte riktigt i slutändan. Det
brukar inte riktigt bli så.
Nej.
Tillbaka lite till Pixbo Falun där. Tim Wiklund sitter på bänken.
Ja.
Jag har inte hört att han är skadad i alla fall.
Nej, alltså jag tror de tycker Oskar Henriksson är bättre, för Oskar Henriksson har ju spelat center under säsongen. De tycker att han är ett bättre alternativ.
Intressant kan jag tycka. Alltså inte just att det är Tim Wiklund eller att det är Pixbo, men det är intressant ändå. Jag tror inte det här är unikt på något sätt, men att man har på något sätt spelare som gör sig bättre i grundserien. Det är inte det här att andra höjer sig i slutspelet. Det är inte det jag tänker på. Utan jag tänker framförallt att det finns spelare som blir mycket sämre i slutspelet. Eller alltså att de blir mycket sämre, ska jag inte säga. Men de kostar mer än vad de smakar. Alltså de kan ställa till mer oreda. Det blir mer kostsamt allting. Alltså, torska match där är ju lite farligare än i grundserien.
Nej, precis. Sen är det ju att tränarna kan identifiera också. Men så är det absolut.
Det finns spelstilen vi är inne på, kanske jag ska vara förtydlig med. Att
ja, det är några exempel i hockeyvärlden. Till exempel som när David Rundblad spelar JVM.
Och ja, just det.
En bra grej, en dålig grej. Varannan Sverige i princip förlorar VM-finalen på det.
Ja.
Ändå kanske han var en av VMs bästa backar. Men de misstagen är för stora. Jag håller ju på Washington i hockey i NHL där. Och de har en snubbe som heter Mike Green. Som är precis likadan. Och han är helt värdelös slutspel. Men han kanske kommer topp 3 i poängligen på backar under grundspelet. Så det blir ju, som du säger, extremt mycket dyrare.
Ja, det finns nog några till. Jag har inte riktigt kollat upp det här nu. Men det finns ju alla lag med några sådana spelare som man kanske hellre spelar i grundserien. Så blir man lite rädd.
Christian Larsson i Dalen har inte gjort en minut knappt.
Nej, precis. De har ju gått ganska hårt på 2, men ja, absolut.
Ja, men jag tror han i TV-matchen mot Varberg sen spelar ju högt upp topp 2-5 i alla fall.
Okej.
Ja, under grundserien. Ja, men det finns några sådana.
Absolut. Sista grejen bara, tror jag, för dagen. Eller har du något mer? Du vet inte vad jag ska säga näst.
Jag är alltid nöjd. Nej, jag har inte någon.
Jag tänkte lite på det här. Vi ligger ju nu på den här Floorball Zone-sidan, och där kan man även kolla på de här eminenta spotlight-grejerna.
Väldigt roliga. Pablo håller med.
Ja, onekligen.
Karlström och Enström.
roliga grabbar.
Ja, de är väl bäst kan jag tycka. Ja. Eller de bäst betyder roligast.
Ja, ja, det finns några som är bra. De är roligast.
Men en intressant grej, vi var ju inne lite och nosade på det här för något program sen. Och nu kommer jag inte ihåg vilken av spotlightsen här är, vilken nummer. Men ni får väl kolla på alla så lär ni märka det. De frågar, är du nöjd med ditt kontrakt?
Mm.
Och då är det en spelare. Jag vet inte om jag ska göra en spoiler och berätta vem det är som säger. Men det...
Ja, men
det,
nej.
Nej,
kör bara.
Ska jag berätta?
Ja.
Ja. Stenberg är den enda som säger att han är nöjd med sitt kontrakt. Och vill man vara elak så kan man säga att ja, om man drar ut det per match han spelar så han är avstängd rätt mycket. Så att
ja,
får han vara nöjd då. För att eftersom man inte har den här grejen som vi pratar om att man ska få avdrag om man inte spelar matcher.
han vill ta lite vila idag.
Han kommer inte komma till vår förening när vi startar vårt nya Def Pro Super 2000-lag.
Ja, nej, då
man får betalt per gång man är där bara aktivt. Ja, men det som är intressant fall, det jag ska komma till är att innebandyspelare är ju för jävla bortskämda, tycker jag, fortfarande.
Ja, det har ju svängt över, som vi varit inne på.
Ja.
Att det har gått från att man har slita ihjäl sig allihopa till att nu är plötsligt sitter spelarna och käkar chips.
Ja. Och jag kan tycka att är man stjärna i sitt lag, ja, vissa av dem har ju klart att alla vill ha mer alltid. Mm. Men det innebär inte att man är missnöjd, tycker jag. Jag tycker det är en jävla skillnad.
Mm.
Men det, jag tycker det är lite respektlöst ibland gentemot förening, mot lagkamrater, mot alla runt omkring. Även fast det kanske är sagt med lite glimten i ögat, men det ligger någonting i det när alla säger ändå att nej, jag är inte nöjd, nej, jag är inte nöjd. Att det har hänt väldigt mycket med den här sporten vad det gäller arvoden. Så bara de sista 5 åren skulle jag säga, så har det ju hänt oerhört mycket och det har börjat bli övergångssummor som är, ja, kanske för höga för vad som är bra för sporten egentligen i dagsläget, men
ja, det går väl att se på olika sätt. Så vi har inte insyn i kontrakten, men man får nästan anta att det är samma kurva som övergångarna har. Det får man ju anta att de hänger ihop ganska bra. Alltså i hur snabbt mycket man betalar för en spelare, att det syns i kontrakten är mycket det stiget också.
Ja, det är, och sen blir det ju att så fort du plockar spelare utifrån så kommer, måste du locka med någonting oftast. Om det inte är storheten av de andra lag kan ju locka alltid med att du kan vinna SM-guld. Det kan ju inte Mullsjö göra.
Jag säger inte det, men kommer ha det.
Ja, just det, det är värvningen jag har rätt på.
Ja,
ja, nej, precis. De kanske Lucky Luke där kommer de stänka in ett par.
Mm.
Nej, men alltså det, jag tycker det är lite respektlöst som sagt mot föreningar, mot sportchefer, mot andra också, att man inte kan tycka att man har ändå ett helt okej kontrakt, för det har många av dem.
Och det sätts inga krav på dem.
Nej.
Alltså det tar mycket tid. Är väl det största argumentet folk har i sig.
Ja.
Och att de får för lite betalt sett mot tiden. Men samtidigt så håller du... Ja, nej.
Det är ju ingen som tvingar dig att gå dit och spela innebandy.
Det är ingen som tvingar dig. Och du, i princip kan du göra vad du vill vid sidan av. Och du kommer ändå inte få något... Det kommer inte hända något med din kontrakt.
Nej.
Så du, ni spelarna har det... Spelarna har gått om föreningarna och så vidare. Jag gissar att snart kommer det gå tillbaka liksom. Det kommer det gå i vågor liksom.
Ja.
Nästa steg som professionellt kommer tas, kommer tas av föreningarna.
Mm. Med de orden så avslutar vi BUB podcast nummer 10. Vill ni nå oss så kan ni mejla till oss på vilken adress då, Mårten?
pod@floorballzone.com.
Eller så kan ni följa oss eller i alla fall integrera och samtala med oss på Twitter. Och då finns vi, jag finns på d_Pettersson med ett T. Och du, Mårten, har...
Jag har skumdum.
Yes, och det kan även komma med lite uppslag på vad ni vill att vi ska snacka om. Ibland lyssnar vi, ibland lyssnar vi inte. Eller vi lyssnar alltid, men det går genom en slags filter.
Vi kommer inte alltid ihåg.
Nej. Så har det gått så länge så hörs vi om...
ett tag.
Ja.